Den här podden gör jag tillsammans med Mindfulness-appen. Och det är jag så stolt över eftersom mindfulness och meditation ligger mig så varmt om hjärtat. Vilket många av er redan vet. Att vara närvarande i vardagen för att kunna hantera stress och oro, det är inte alltid så lätt. Då kan man ha mindfulness-appen nära till hands för att hjälpa dig när du behöver. För mig kan det vara så till exempel när det gäller sömnen att vissa dagar då är det riktigt svårt att komma till ro, framförallt när det är mycket med jobbet. Då brukar jag använda mindfulness-appen och avsluta dagen med en avslappningsövning för att sänka stressnivån. Det gör det så mycket lättare för mig att somna sen. Oavsett om du kämpar med sömnlöshet, stress eller bara behöver en stund för dig själv så har mindfulness-appen verktygen för att hjälpa dig att slappna av och sova bättre. Appen är utformad för att passa in i din livsstil med korta övningar som passar även de hektiska schemana. Så jag tycker verkligen att ni ska gå in och testa mindfulness-appen för det finns så mycket att välja på där.
Du lyssnar på en podd från Perfect Day.
Välkommen till min podd Nyfiken på. Här får jag chansen att möta människor som jag är nyfiken på utifrån deras historia, kunskap eller erfarenheter. Människor som jag inspireras av och förhoppningsvis kan vi med det inspirera er. Och om ni gillar avsnittet får ni jättegärna dela det så fler får chansen att lyssna. Och det ger mig också möjligheten att få spridning på podden så att jag kan fortsätta länge att bjuda in människor till roliga och intressanta samtal. Glöm inte att du också kan gå in och prenumerera eller följa podden så missar du inte när avsnittet släpps. Veckans gäst är den svensk-italienske diplomaten och fredsmäklaren Staffan de Mistura. Han har i över 48 år jobbat för FN som sändebud för att lösa konflikter runt om i världen. Och nu kommer han med en bok, Armbrytning mot ondskan, där han berättar om sitt liv från det att han föddes i Sverige, om hans föräldrar som lärde honom vikten av kommunikation och att förstå andra människor, till möte med världens olika ledare för att lösa konflikter. Jag är nyfiken på varför han har valt att viga sitt liv för att rädda andra då han samtidigt riskerar sitt eget. Jag vill höra hur hans pappa Emilio lärde Staffan att läsa av människor, att möta alla utifrån där de är och vilka de är och vad som är det viktigaste i möten när man diskuterar fredslösningar. Staffan berättar i boken om hur viktigt det är att hitta kreativa lösningar för att lösa konflikter och det är jag nyfiken på om han har några exempel på. Jag är så enormt glad över att Staffan är här så jag tycker vi sätter igång nu. Välkommen Staffan, vad härligt att du är här.
Tack.
Och du är tillbaka i Stockholm, för du är ju född där. Men hur ofta är du i Stockholm?
Ja, ser vi en gång varje två månader, om jag kan. Det är för min fru älskar Sverige också, det hjälper mig. Hon är från Belgien men hon älskar Sverige. Och jag är så glad att komma tillbaka. Och jag har många kusiner, 17 kusiner tänker jag.
Oj, men vad är det när du kommer tillbaka till Stockholm? Vad är det du absolut inte vill missa att komma tillbaka till?
Jag tycker en sak jag vill alltid inte missa är gå på denna plats när jag var barn. Djurgården. Den där vacker sida utav Stockholm som har aldrig bytt. Jag känner igen det. Idag var jag också på en stor trädgård här bredvid. En liten park och en stor trädgård. Och jag kände igen en liten hill. Och det var när vi gick med den, du vet, när det var snö, barn, fyra år. Mm. Nere, det är bara en liten... Liksom.
Åkte ni pulka?
Ja,
ja,
exakt. Så alla de här är minne för mig. Och sen är det naturligtvis körgården. Därför vi är min familj på mammans sidan. Hade en liten bit utav en ö på körgården. Mm. Och det var fantastisk sommaren. Plus naturen. Och jag hade en intryck att när jag är hemma i Sverige är jag glad.
Det är så?
Ja.
Vad är det som gör dig glad, tror du, när du är i Sverige?
Att jag har den intryck att människorna älskar naturen. Därför det finns plats och tid. Därför de... Jag tror behåller starka principer och inte krig. Mm. Och jag kommer ofta från krigperioder. Så jag har ögonen fulla med någonting annat. Så det hjälper mig.
Så nu ögonen får vila på någonting annat?
Exakt, exakt.
För du är född i Stockholm och bodde här. Du var fyra, va?
Mellan 0 och 4, det får jag bryta. Och när jag talar svenska, du märker det. Jag säger, det är sött, det är vackert, det är snällt, det är fult, det är stygg. Det har en barnslig vokabulär, men jag förstår allt tack till min mor. Men det har behållit en mycket ung svensk.
Det unga språket.
Ja.
Ja. Din pappa då, han är ju italienare.
Ja.
Pappa Emilio. Ja. Så det var därför ni flyttade till, var det till Capri ni flyttade då?
Exakt. Mm. Därför på den tiden Capri var en vacker ö, men inte så känd. Det var efter kriget. Och Axel Monte och San Michele. Och min mor hade läst boken. Och det har varit alltid en speciell referens för mig och min familj. Och vi bodde där 5 år. Mm.
Men jag tänkte prata lite grann om just dina föräldrar, för de har inspirerat dig väldigt mycket till kanske det yrkesvalet som du gjorde. När jag lyssnade till dig på innan du skulle komma hit, så jag lyssnade på lite olika intervjuer, och då var det en så fin berättelse när du berättade om hur din pappa pratar om vikten av att kunna läsa av människor. Att man kan se på människor lite grann vad de är, vad de gör och hur de mår. Ni var på någon restaurang.
Ja, det var, och jag måste säga, för mig var det inte mycket roligt. För du vet, när du är 16-17 år gammal och din pappa bjuder dig på restaurangen, du önskar att äta med din pappa. Och var lugnt och då välja något in på meny som du äter inte hemma. Mm. Nej, det var inte så. Det var, började en träning och hans idé var, det lärde inte i skolan. Det är inte. Det är något som du lär dig i livet. Men varför inte lära dig tidigt i livet? Och vad var det? Observera, Staffan. Observera. Inte titta. Observera. Vad betyder observera? Det betyder notera body language. Notera hur människorna har en attityd och försöka förklara till dig själv vem du är och vem gör dem och hur de mår kanske också. Därför i livet, du ska träffa många människor. Och ofta med mitt jobb blir det, du är parachuterad. Du kommer på ett möte, du har framför dig 5-8 människor där. Vem är riktiga chefen? Mm. Är det den som är alfa som sitter bakom, inte front? Den som de tittar några gånger på. Men det är han som bestämmer och det är hans background som du måste studera före att du kommer. Observera. Och det gjorde vi. Och det fungerade. Du kommer ihåg i boken, jag talar om en couple mellan 2 människor. Och den första saken jag började observera, men man måste inte stirra.
Ja, för det får man ju inte heller göra.
Nej, man måste observera men inte titta så, annars de tycker det är konstigt och så vidare. Men jag tittade på skorna och mannen, de var jättestora. Och vi var i Italien. Och Italien, männorna hade inte 45-46 på den tiden. Nu började de. Och han hade en stor guld Rolex-klocka. Nytt, man kunde märka det. Vad betyder det? Skorna, han måste vara eller en skandinavisk, eller engelsk, eller amerikansk, eller Kanada, men anglofon area. Italien, Spanien, nej. Och guld, ny, stor Rolex armband, han måste vilja bevisa att han tjänar bra. Och det måste hjälpa sina klienter att tro att han är duktig. Så en banker kanske, eller en avokat. Eller någonting så. Och sen, vad var relationen med damen?
Ja, för det var jag imponerad över, att du till och med lade märke till den delen.
Nej, det pappa frågade. Uh-huh. Vad är relationen med den damen? Är de syster och bror, eller de gifta, eller de är vänner? Eller? Och jag tittade och märkte att han tittade inte på räkning. Mm. När bild kom det. Vad gör man då? Det är psykologiskt kanske. När nu är min flött, en ny vän, tittar inte på räkningen. Du är, ja, tack så mycket. Ja, adjö, tack så mycket. Det var en bra med. Om du är gift lång tid eller du med din syster eller din väninna. Ja, det kärlek. Var det kaffe här? Ja, men måste man ge 10% efter hela dagen?
Man pratar
och de,
om, den.
Pratar om det. Och det betyder att det är en annan relation. Det är ingenting illa, men det är en annan relation. Mm. Och det var en väg för att börja att observera.
Men och sen, du hade ju rätt.
Han hade rätt. Och han hade rätt och jag har alltid gjort det. Och jag gör det nu också. Mm. När jag sitter i en restaurang och någon plats i flygplatsen. Jag observerar och frågar, vem kan de vara och vad gör de där? Han ser lite olycklig ut. Varför är det? Och försöka att developera en historia på dem. Mm. Kuriositet och empati också, måste jag säga.
På vilket sätt då menar du?
Att, ser vi så, om jag ser att de... Ja, det är lite svårt att förklara kanske. När man... Jag ser en couple och de talar inte med varandra för en lång tid i flygplatsen. Och de bara tittar på sin telefon. Då börjar jag tänka tråkigt kanske för dem. Jag skulle önska att de kunde. Kanske det måste vara inte en dialog där. Varför inte tala om det som de ser? Och jag börjar tänka och hoppas att det är någonting som är inte tråkigt. Eller bra, glad om de är. Det har en influens på mig, det är för jag tänker på dem. Jag är intresserad, säger vi så. Jag är intresserad, nyfiken, som du är.
Precis.
Som du är. Ja. Det andra punkten är inte vara blyg.
Och den tycker jag ibland är svår.
Det är det i livet, ja. Speciellt när du är 17 år gammal. Tänk på det.
Verkligen.
Och blyg betyder att bli imponerad och bli rädd. Och det är viktigt på restaurangen. Nu, du har lärt dig att observera, Staffan. Ja, jag tycker att du har börjat att ha den automatisk mentalitet. Att inte bara titta lite där. Observera som man observerar blommor. Man observerar människor. Men nu måste du gå där, hälsa dem och presentera dem till mig. Men det vill jag inte göra. Jag vill inte störa dem. Och de vill vara ensamma. Försök. Du måste vara inte imponerad. Det för i livet, det händer att du måste träffa människor. Och det kan vara en kung, en president eller någon totalt normal. Du måste lära dig inte vara imponerad. Respektfull, ja. Dignitet. Men inte bli imponerad. Annars de märker det. Och när du ska negociera med dem, de ska känna sig. Det här, jag ser hans ögon, han är rädd om mig. Han är imponerad. Han är i en minoritet psykologisk. Och det hjälper dem att känna sig bättre. Men hjälper inte dig att negociera bättre. Så. Mm.
Och du gick fram?
Jag gick fram. Men det gick inte bra flera gånger. De tyckte det var konstigt. Det är en ung man som kommer där 17 år gammal. Och jag försökte... Ja, allt. Men det gick inte bra.
Det var någon gång när du kom fram och där de tyckte att det var... Du sa att din pappa hade...
Ja, du har rätt. Ja. Och det fungerade alltid efter.
Ah, och du hittade tricken.
Ja, det var tricken. Tricken var be yourself. Say the truth. Mm. Present it properly. Så, god dag. Jag heter Staffan Mistura. Jaha. Ja, men ni har en problem. Och jag har en problem. Min problem är att min pappa försöker träna mig inte vara blyg. Jaha, de började bli intresserade, men lite störd. Och eras problem är att ni är intressanta. Det var lite... Ja.
Skruva lite på.
Men man måste lite hjälpa där. Och pappa hjälper mig att titta på och säger, nu måste du presentera mig den intressanta par. Så kom med mig. Kommer med, jag presenterar till min pappa, ni äter lugnt och ro och jag äntligen kan äta lugnt och ro. De sa alltid jag.
Men där får de också känna sig speciella.
Ja.
Att de säger, när du säger ett problem är att ni är intressanta.
Ja.
Då är det ju också just det här att hitta de ordvalen för att nå möten. Är det här en del av det som har gjort att du har blivit... Alltså du blev ännu mer intresserad av just det här med möten och relationer och löser det.
Absolut, du har rätt. Men vi måste vara också ärliga. De var intressanta. Annars pappa skulle inte säga titta på dem och inte titta på de andra och presentera med dem. Så jag ljuger inte.
Nej.
Jag bara overemphasize it. Förstår du?
Men det är väl liksom det som också har gjort att du är så framgångsrik som du är. Att du hittar de delarna. Och innan vi går vidare från din pappa, för mamma hade också stort inflytande på ett annat sätt.
Ja, det hade hon. Det största var att hon behållit min svensk identitet. Och jag är så tacksam för det. Tänk på det. Ha en svensk pass. Och vara en italiensk pass i samma tiden. Och inte tala svenska. Och inte känna det som jag är det alla svenska traditioner. För mig påsk är gult. Det är svenskt. Julafton är viktigt. Mm. Pepparkakor är jätteviktiga för mig. Jag tar dem på resor med mig. Jag kan inte vara utan dem. En liten dalanhästen är med mig där. Den är alltid med mig. Det är för det ger mig lycka eller känner mig hemma i Kurdistan eller i Afghanistan. Så alltid är där. Plus jag tycker den här svenska mentalitet att bli neutral med emotioner när du är i en svår moment. Inte vara too emotional. Bli fixerad på principen.
Vi har ju också pratat om det här med beröring.
Ja.
Att den är viktig. Att man liksom vågar, för det var ju lite jobbigt nu under corona när man inte kan ta eller hälsa eller liksom hitta. Men att den är viktig, var det också någonting du fick med dig ifrån när du var liten?
Ja, det var det. Du vet, allt det här kommer till en konklusion kanske. Människorna. Och därför jag tror din program är så bra tycker jag. Det är för du fokuserar det på människor. Människorna, inte bara vara nyfikna. Men vi måste tänka på i geopolitiken, i livet. Psykologi är mycket mer viktigt än strategi och ideologi. Det är människor behind it. Det är människor som är affekterade från det. Och försöka hitta på hur är personalitet utav de som bestämmer. Och varför gör de sig och varför har de den här reaktionen. Vad var problemet med Milosevic? Han hade förlorat sin pappa och mamma. Båda självmördare. Det måste impactera på en liv utan barn. Och det har gjort det. Han behövde visa att han tjänade intresse från andra människor. Sin fru och alla sina människor om nationaliteter. Saddam Hussein hade förlorat sin pappa och sin mamma gifte sig en gång till. Och han behövde attention. Vet du vad han gjorde? Han tittade hela tiden på CNN-televisionen när jag var två gånger möte med honom. Och det var förbjudet i Irak. Du hade 7 månader prison om du gjorde det. Men nej, han ville. Han ville titta om det är jag där. De talar illa om mig, men de talar om mig. Och det är viktigt för mig.
Är det just det att de får då bekräftelse och så, för det, nu kommer komma in på det också lite mer, men just det här att se människan som de är, att just det här att få bekräftelse, att du tittar lite grann och försöker förstå varför, och så kan du se då tillbaka på den personen att den har förlorat båda sina föräldrar till exempel och inte fått det med sig att blivit sedd under tiden som barn och att det måste påverka.
Korrekt, du har rätt. Well said, du har rätt. Det är exakt så. Du måste, också om du är disagreement och du är absolut tycker att det är inacceptabelt det som du ser, du måste ändå försöka att lägga dig i sina skor. Och försöka förstå varför han eller hon, med det mesta han, gör det eller gör inte det. Och då minst förstår du varför, hur kan du negociera med honom?
Mm.
Är det religion? Är det hans privatliv? Är det hans ambition? Är det hans insecurity? Hans komplexer? Han behöver bevisa att han är stark. Och han har fått trauma också. Det betyder ingen justification, but explanation, ja.
Mm. Det där är så otroligt intressant. Och du har ju varit, du har jobbat med FN, hur många?
48 år.
48 år. Ja. Och har ju mer än 20 krig bakom dig som du har varit inne och jobbat med. För att, och jag tänkte att vi under den här timmen inte ska gå in så mycket direkt i konflikterna, utan mer som ditt yrke och det livet som du har runt omkring dig. Och det började lite, alltså när du var 19 år så var du på Cypern och där var en händelse. Men vad var du gjorde på Cypern innan vi kommer till den händelsen som skedde?
Jag var lite yngre, jag tror jag var mellan 17 och 18 en gång till. Jag var inte ännu på universitet, men jag tänkte att börja på science, på political science. Men min pappa och mamma hade träffat en fantastisk man som jag alltid begåvat. Han var från Syrien, Munser El-Midani. Och han var gift med en svensk, fin, stilig, snäll dam också. De hade middag tillsammans. Och min pappa sa, jag har varit en flykting i mitt liv, i kriget. Jag skulle önska att min son förstår vad FN är. På den tiden var det en stor dröm också. Mm. En dröm, daggammal dröm inte. Så kan jag inte skicka och betala resan. Han kan, det är ingen problem, allt, jag tar hand om allt. Men kan han vara med en FN-mission på en land så han kan smaka vad betyder det jobba för. Någonting som är the opposite of war. Jag var inte glad, jag hade en flickvännina. Ja. Och vi kunde vara i Capri på semester. Så jag tyckte det var orättvist. Men sen plötsligt. Jag reste och det var så intressant.
Mm.
Och det var stage. Idag skulle du kalla det en stage, säger vi så. Nej. Stagiaire, det är när du är ung och du lär dig om jobbet men du jobbar inte.
Just det, man är mer som volunteer.
Praktiker.
Praktikant. Mm,
ja. Och det är det men det markerade hela mitt liv.
Ja, för du
ändå
såg,
idag.
Ja, för du såg en pojke som blev dödad av en krypskytt.
Exakt. Ja. Och det skulle jag hade aldrig sett någon dö för det. Och jag aldrig sett någon mördat och inte en pojke. Från någon, jag kunde inte se, jag bara hörde ljudet plock. Det var långt bort. Och den pojken hade ingenting att göra med kriget mellan turkiska och grekiska sidan. Så det var outrage. Hur kallar det outrage i svenska?
Det är fruktansvärt.
Det är inte arg, det är en positiv arg. Det är en arg som vi behöver en aktion, konstruktiv aktion efter.
Uh-huh.
Du kan inte bara passiv på det.
Det har en impact på dig. Men vad blev du inte rädd när det skedde? Du är ju så pass ung och är på en sån plats och en pojke blir mördad.
Ja. Nej, jag var chockerad mer än rädd, måste jag säga. Det är den intryck jag hade. Och arg. Mm. Och orättvis. Injustice. Nej. Det hände inte. Jag har varit rädd andra gånger i mitt liv.
Men inte den.
Det var så chockerande. Den prevailed.
Men det var det som också fick lite grann det startskottet för dig. Som att du kände att du ville göra någonting för andra. Som risk, liksom, är på, ja, men människor som dör världen över.
Absolut. Det var den som jag gick med. Det är motivationen att ta jobbet som en mission. Som en läkare, om du vill. Jag ville vara fire brigade när jag var barn. Så det var alltid en liten stimulation att göra någonting helpful, useful om jag kunde. Men det var mera, det blev en mission att komplicera missionen till de som försöker att använda civiler för att ha en militär än en politisk resultat. Det var det driven element. Kanske mycket svenska om du tänker på det. Tänk på det gamla skjult på Folke Bernadotte.
Ja, för de pratar du ofta om.
Men de var
förebilder.
Raoul Wallenberg. Också Raoul Wallenberg. Det är alla svenska exempel av människorna som dog när de försökte att hjälpa andra människor. Mm. Så det finns jag är inte speciellt, absolut inte. Jag var bara impressed än inspirerad.
Mm. Men just det här då, att då ta steget att fortsätta att vilja rädda liv genom att lösa konflikter och komma till FN. Det jag tänker på just kring det här med att lösa konflikter, om vi ska prata lite kring det.
Ja.
Att det handlar om också att man måste vara väldigt kreativ för att inte bara vara innanför boxen.
Nej, det gör rätt.
Du kan ju studera massor och du kan läsa på mycket, men det krävs mer. På vilket sätt skulle du säga, beskriva det?
Därför jag skriver med Erik Olsson den boken. Därför jag försökte förklara till yngre, futura, the future diplomat och FN-diplomat, att det inte bara är cocktailpartys och konferenser och dokumenter och debatter. Det kan bli mycket intressant, några gånger farligt, men mycket kreativt. Det är inte bara business which needs to be creative. Diplomati på landet kan och måste vara kreativ. Och det kom det från, du kommer ihåg den kanske när jag berättade hur...
Med fiskarna?
Ja, exakt. Det var en stor trauma för mig. Det var min första mission. Jag var bara 23 år gammal och för mig var det...
Berätta, nu kan jag rädda någonstans.
I Sudan, Sudan. Och jag var så stolt. Och nu ska jag rädda jorden. Äntligen kan jag göra någonting konkret. Och jag hade en mission som var ganska fascinerande, om du tänker lite Indiana Jones. Ta en tre båtar, inte riktigt båtar, det är barges, på Nilen, följt med mat och bära dem på Nilen, Long Nile, från norra Sudan till Juba area. Det var inte Juba exakt, det var några byar där bredvid. 17 dagar resa. Och det var en adventyr, för du hade hippopotamus som störde resan. Det var några banditer som försökte ta maten, men vi var på mitten och vi hade några som hjälpte oss att mot det. Och det var sjukdomar också, malaria och så vidare. Äntligen, vi går där och vi kommer där. Och vi hade på flera tusen tins av sardiner från Norge. Jättegoda sardiner. Och det var en överproduktion kanske på den tiden i Norge om dem. Och de gav dem till FN, till World Food Program. Så idén var att använda det här proteiner för att hjälpa människorna i deras byar. Få proteiner, för det var problem med civilkriget i södra Sudan på den tiden. Så jag var jätteglad och stolt. Vi hade gjort det. Jag hade blivit lite sjuk, men vi var där. Magen och så vidare, du vet. Malaria lite också. Plötsligt, ingen äter ingenting except öppnar en tin. Kan du tänka på det? Och jag sa, men varför äter ni inte? Det är viktigt nu att ge det till barnen minst. Det är proteiner och de hade kvarsjukor. Det är en sjukdom som man får från lakoprotein. Nej, vi kan inte. Och jag säger, varför inte? Därför... Den andra tribe på den andra sidan av flöven. På många, många år före tiden. Men det har lämnat sig nu som en tradition. Lämnade gift mat från fisk eller kött på trädarna. Så vi några kunde äta det och sen döda. Nu händer det inte mera. Men traditionen är där. Så vi i traditionen säger att vi kan inte äta någonting som vi får från någon annan, unless vi ser huvudet. Och denna tins av sardiner har inte huvudet.
Nej.
Så vi kan inte äta det.
Uh-huh.
Vad gör du då? Hela jorden, min projekt och allt försvinner. Jag hade jobbat folk på FN. De ville kanske inte ta mig på början. Jag var för ung, 23. De ville sa, om du vill, du går till Sudan. Ingen vill gå där. Jag sa, jag är jätteglad att vara där. Jag har fått en mission som man får inte när man är 23 år. Jag reste där nere. Stor responsabilitet. Jag kan nu save the world. Och huvudet av fisken är inte där. Så... Tragiskt moment, inte grå men mycket olycklig. Och sen sa jag, nej, kreativitet då. Och det när jag tagde min megafon, jag alltid haft den efter med mig. Och började att presentera mig till hela byn. Varje byn, det var kanske 8-9 byar. Och kalla alla människorna från det tribun. De var mycket nyfikna av den konstiga vita man som kommer där med en mikrofon och sitter på sin gamla Land Rover och började göra en speech med interpreter och förklarade: jag har berit mat från långt bort. Det kommer från länder som har varit snälla, därför de ville hjälpa. Och jag ber det här. Jag vet att ni har en tradition. Kan jag förslaga att en utav gamlaste i byn och det yngste i byn kommer här och väljer 3 burkar utav sardiner.
Det är tusen... Så de fick välja själva?
Ja, det var tusental där på golvet. Och de kunde välja anyone. Och jag ska äta det fram dig. Och jag ska äta alla 3 plus 3, 6. Och sen imorgon bitti kommer jag tillbaka. Och om jag lever, det betyder någonting, eller hur? Det gjorde jag. Och det fungerade i flera byar, men jag blev lite sjuk. För jag äter för mycket fisk. Och det var jättevarmt. Och det var mycket proteiner och så vidare. Men det fungerade. Så jag har fått den intryck. När det är svårt, don't give up. Second, think out of the box.
Och det har räddat dig ganska många gånger. För det var också något med blå kameler.
Ja, men den är, ja, det var det också. Ja, det var en speciellt, men jag vet att i Sudan då vill inte tala om det för mycket, för det var en ganska ovanlig situation, men det var att använda kameler för att bära, för, du vet, vaccinationer. Vaccinen måste vara kalla, och för att vara kalla måste du bära en liten kylskåp. För en kylskåp måste du ha en bil. Men bil betyder olja, gas, petrol. Det kan du inte använda. Det är för du är på i desert, in the desert.
I öknen.
Exakt. Mm. Men kameler är mycket bra. De behöver inte petrol och olja. De behöver lite vatten. Och du kan ha en liten kylskåp med den här första primitiva type of solar type of thing. Men det är mycket primitivt. Det var, du vet, det var inte developerat på den tiden. Så du kan göra det. Men den, de började stil som av de kameler.
De var skälare.
Ja. Som vi måste färga dem blå på ryggen så att de var stålen. Man kunde hitta på dem i... Och det fungerar. Och det fungerat.
Ja, men det är egentligen de här... Yeah. Man tänker så att det är ganska enkla saker egentligen. Yeah. Men någonting som kanske man i såna här konflikter och såna här situationer som är så allvarliga inte alltid tänker. Men just att vikten av att tänka utanför för boxen.
Exakt.
Och sen också som när du har rest runt och möter olika människor och kommer i olika sammanhang, så har jag förstått att du inte alltid kan visa... dig som du är dressad, till exempel om du är i New York och jobbar, utan det var i Laos, tror jag, som du skrev i boken: så gott det nu gick så gjorde jag mig till en opiumrökande europeisk hippie.
ja men det, man måste förklara varför.
Ja, men precis, och det är det jag vill att du ska berätta.
Du vet, jag röker också inte cigaretter, så jag har ingen aning vad betyder röka opium. Jag kan inte röka, jag kan inte inhalera, jag vet inte hur man gör det. Så, men missionen var speciellt. Det var speciellt. Det var i 75 när Vietnam vann kriget mot Amerika. Okej, okay, och du har det här scene av helikoptern som åker från Saigon och så vidare. Och då var det en möjlighet för FN att försöka att göra någonting efter så många år i kriget där. Amerikanerna var inte glada att se FN där, därför de var besvikna och arga, för kriget hade inte slutat så bra. Men de accepterade att någon från en neutral land, Sverige, och en disposable was the word, kunde gå ensam att ha en kontakt med Vietcong, som hade frågat i Genève på en möte hjälp för de Meo tribes, som var en tribu som hade kämpat med båda sidor och nu de behövde mat. Men om de hade inte mat skulle de också kämpa mer, och det skulle vara en continuation of civil war. Mm. Så de sa, vi behöver hjälp från FN. Och kanske var deras väg att börja och etablera en rapport med FN. Så de sökte en ung människa från ett neutralt land, villig att gå där och vänta för de Viet Minh att komma till Laos. Och från där åka med dem till Hanoi. Men de kom inte till Vientiane så snabbt. Det dröjde dagar och dagar. De bara väntade och väntade. De var där. Det var nästan ingen utländsk. Jag och några få, alla hade lämnat det, för de visste att staden var surrounded.
Mm.
Så här kan jag förklara till människorna på platset att jag stannar där och väntar på de nästa som kommer, inte de som är där. Som var det kontakter, får den gå till Hanoi och från Hanoi ta hand om. Pretenderar att jag var en drug addict. Håren med lite och skäggen, och sen varje morgon gå till en liten opiumhus. Men den sitter och tar en kaffe, te där, tar en te inuti, men inte gå inuti totalt på de rum där man rökte. Och jag betalade för att stanna där och timmar och sen gå bort. Så att man kunde se den pojken, den unga man där, tänker jag var 25-6 tror jag. Är det på den tiden, var där för den han var. Och äntligen kommer Pathet Lao i stan. Och hade med sig Vietcong, Viet Minh. Och de visste vad jag var. Vi hade informerat på hotellet. Och ta mig. Och sen, nu kan du börja ditt jobb. Vi bär dig till Hanoi. Vi ger dig en cykel i Hanoi. Och du börjar att jobba på en rapport om The Meo Tribes. Som jag gjorde.
Mm. Så det finns olika, alltså just att anpassa sig till där de är. Smälta in och hela tiden känna efter vad det är.
Ja.
Som gör att de inte heller känner sig hotade.
För
att, och det är väl också en sån sak att varje gång med tanke på hur många olika länder du har varit till, olika kulturer, att studera hur är de och hur kan de inte känna att man inkräktar. Hur mycket tid har du liksom lagt på den delen inför olika möten? Är det en stor del för att kunna förbereda sig?
Absolut. Och du, om jag får säga, mitt fel var på den första erfarenheten i södra Sudan. Jag skulle ha talat med människor i Khartoum som kom där från det tribu och förklara vad är inte bara det som de behöver. Vi visste att de hade problem med kwashiorkor och hunger, men deras tradition, religion. Mm. Varför? De skulle kanske ha sagt, ja men försiktig, ni måste alltid vara med en head, fisken eller köttet.
Ja.
Då, om jag visste det förut, jag skulle ha haft ett mycket lättare jobb. Vad betyder det? Homework, preparera, studera, fråga. Tala med lokala människor om du kan för det. Tala om psykologin och religionen, försök att förstå deras traditioner men också sensibiliteter.
Mm.
Och be ready för det. Det ska alltid vara överraskande. Det ska alltid vara problem. Men minst har du gjort your homework.
Men när du kommer till de här olika platserna runt om i världen så är det väl inte alltid att alltså jag tänker att folk då kollar upp dig. Du hade ju olika knep för att se om de kollade upp dig. Bland annat så hade du hade ju kalk på någon väska som du hade under sängen. Mm. Så att man kunde se om någon hade tagit i väskan. Alltså apropå att tänka utanför boxen.
Ja.
Var det så att du behövde vara på din vakt på det sättet?
Normalt avvis, ja. Det är viktigt att inte bli double guest. Jag hade en projekt och projektet var att hjälpa Meo Tribes. Men min strategi av negotiation skulle inte vara immediately available. Annars kunde jag inte tala om hur mycket mat vi kan bära till Meo Tribes. Och de skulle säga nej, det är för mycket och är för lite. Eller vi vill inte till dem och vi vill få oss och så vidare. Så behålla det är inga stora hemligheter. Men you need to keep your options open in order to negotiate effectively.
Mm. Och jag tycker det är otroligt intressant just hela den här alla förberedelser, att de olika typer av människor som du möter och alltid vara på sin vakt. Men sen också det här med att...
Nej, inte paranoia.
Nej, precis.
Vakt är jag, men inte
paranoia. Att man är på sin vakt och man har koll på vad som händer runt omkring. Men också den balansen då, att inte vara... Hur håller man den balansen då? Att inte tippa över till att bli så här paranoid och orolig?
Därför du har en positiv... drive. Därför missionen är att inte vinna en krig eller vara rätt, men få någonting som du skulle önska att hända, som är positivt. Hjälpa med your tribes, hjälpa dem som är i södra Sudan. Så det hjälper dig att balansera det som kan vara en potential paranoia mot dem som vill inte att du gör det. Och samtidigt behålla din prioritet. Jag ger dig en exempel om jag får.
Mm,
mycket mera aktuellt. Syrien, Aleppo. Ja, när jag började missionen, det var en depression. Det var någon fantastisk begåvat, och jag tycker mycket om det. Kofi Annan var före det, envoy. Han var FN-sekreterare, någon prisvinnare och en vän. Och han hade sagt, det går inte att göra, tyvärr. Det är för krigen är mission impossible i Syrien. Det är för de vill vinna kriget båda sidor. Han hade rätt. Men då, så han sa, det Geneva Conference fungerar inte. Så jag behövde att hitta på någonting som kunde behålla attentionen om Syrien. Samtidigt, det var viktigt för mig att... försöka att behålla också attentionen på syriska människorna. Och hur kunde man göra det? Ja, att hitta på en stad, Aleppo, som behövs hjälp. Symbolisk, en mosaik av religioner och så vidare. Och samtidigt försöka få en ceasefire, en vapenvilja för det.
Vila.
Mm. Det fungerade inte. Det är för båda sidor ville göra krig. Men på 3 månader före att jag försökte hårt att göra det, det var debatt om, mot mig, om mig, om min idé att hjälpa Aleppo. Några ville inte, alla var arga, de många förslag jag skulle göra någon annanstans. I Syrien menar jag. Mm. Och utomlands också. Och vad hände då? Att Aleppo var back on the radar screen. That was the side effect. Collateral effect. Och för 2 år ingen vågade riktigt attackera Aleppo. Det för den var tillbaka på under the light. Så det finns också när when you fail you have a collateral potential effect.
Mm.
Och det var attention om Syrien. Mot mig, bra. Men om Syrien.
Just det. För den.
Så det är other side effects också.
Mm. Så man inte bara att, för det är en sån här grej som jag kan känna, du pratar ju också om att det tar tid och ibland går det inte ens att få dem att nå fred för att båda vill kriga så mycket, men när du jobbar med något, att man skulle bli så otålig när det är så många människors liv som går till spillo för att de inte kommer överens och att man vet att tiden går. Hur gör du för att hålla den ron i dig istället för när de sitter där och diskuterar och de pratar och människor dör?
Mycket svårt, jag måste säga det. Mycket svårt. Mm. Och det är ofta jag var så arg och besviken att på Aleppo, den första som sa nej var det oppositionen, det var inte Assad på början. Det var de tänkte, och de hade förslag från många, att de kunde vinna kriget. Så de ville inte att man gör interferens och visar att Assad kanske accepterar. Han gjorde det inte riktigt, men han började och säga varför inte. Men det passade inte oppositionen. Som sa nej, vi behöver inte det. Ni måste göra på Damaskus, inte Aleppo och så vidare. Så vad gör du då? Jag säger, men varför de gör det? Det betyder 200 000 människor där i Aleppo. Ja, då tänker du på dem. Och du träffar dem. Och du märker att människorna vill att du blir inte deprimerad eller don't give up. Och det hjälper mycket. Mm. Därför, om de vill det, om de tror att du kan hjälpa dem, då varför måste du bli deprimerad eller give up? Därför min, också i boken har jag en liten motto. No? Did you try? Did you fail? Try harder. Try again and fail better. But don't give up.
Och det är ju verkligen någonting som du har genom hela din resa som du har gjort med att vara ett sändebud. Men alla de här olika sakerna, för det blir ju både att du tittar på människan, att förstå. Och vem var det som var noggrann med att lära dig att se människan för den de är idag? Och just att hålla bort, som vi var lite inne på från början, att inte döma. För jag kan tänka sig, om du möter en diktator så ska du liksom, man ska ta människan för den är idag. Men du vet att det är människor som lever under förtryck.
Ja.
Hur tänker du för att sålla bort det och inte låta det påverka dig i din förhandling med den personen där och då?
Att göra din homework om hans eller hennes past och motivationer. Det hjälper mig att ge någon konnotation av of humanity and human nature, säger vi så. Och andra är att inte glömma din prioritet. Vem är din kompass, din barometer? Och det är människorna på platset. Därför, du vet, jag har träffat Najibullah, Saddam Hussein, Milosevic, Idi Assad, flera många och mindre warlords. Ja, de sa ofta att du måste inte träffa dem, du måste inte tala med dem, det ger legitimitet. Men nej, de är viktiga. De är viktiga därför att de kontrollerar livet för många andra människor. Så försök att behålla din positiva approach. Kom ihåg att be respectful but not imposed or not servile. Be direkt men polite. Det betyder inte vara diplomatisk, betyder inte att ljuga och inte säga det som du tänker. Men säg det med ord som inte får personliga, det är allt.
Mm. Ja, det är otroligt fascinerande, framförallt också eftersom du är en människa som bryr sig så mycket om. Men just i den situationen så är det ju också, nu när du säger det så blir det ju helt rätt att det är ju de som någonstans styr allting, så om man inte pratar med dem så kommer vi inte komma åt det i alla fall.
Exakt.
Men också det här med kroppsspråk tycker jag är intressant. Ja. Och vi kommer inte prata någonting om direkt de här konflikterna. Du behöver inte uttala dig heller om de här personerna. Men jag bara reflekterade över kroppsspråket när jag tittade på SVT Play. Då en dokumentär som hade filmat då just där kring Putin. Och när han pratar med sin stab som sitter väldigt långt bort. Och så går en och en upp och ska då inför den här, om de skulle gå in i Ukraina eller inte. Och det jag och många andra har reflekterat över är ju att man ser ju hur de vissa småskakar nästan lite grann och de har svårt att komma till tals för de snubblar på orden. Och då tänker jag så här, just det här när det gäller att se människor hur de agerar i sitt kroppsspråk, är det också någonting om du ska vara in och förhandla med någon, att du också har studerat den innan så att du kan se skillnaden när du står i förhandling med den här personen, så ser du att det där är avvikande mot vad det brukar vara?
Absolut. Det alltid är part of homework. Om du kan. Det är inte alltid du har videos eller film du kan göra det. Så ofta måste du också studera det body language på platsen. Du har kanske träffat honom första gången. Ja, men du vet, det är som man måste också göra homework. Jag ger en exempel. I norra Irak, i Kurdistan. Det var en svår moment därför de ville ha en referendum. Och kurderna var mycket determinerade och de hade rätt att försöka få den. Men om de skulle gjort det, skulle jag vara i krig. Och jag, min jobb var att hjälpa dem att förstå att ha en krig för en referendum som inte är bra tid att ha var självmord. De var jättearga med mig. Vi var på en parlamentmöte i norra Irak. Och jag hade gjort homework. Jag visste att de som var speciellt arga var en som hade talat i svenska. Han hade bott i Sverige och den andra hade bott i Tyskland. Och de attackerade mig och sa, ni kommer uppe med en proposition att inte ha referendum. Men ni är någon som känner inte vår historia. Ni förstår inte hur viktigt är det för oss och så vidare. Och ni måste ha andra instruktioner från någon som vill inte det. Det är kanske Bagdad och så vidare. Och jag sa nej, jag är från FN. Jag har inte instruktioner. Men kan jag fråga? Och de var jättehårda. De var nästan fysiskt på mig. Vad gjorde du då? Homework hjälpte mig. Jag sa, förlåt mig, men kan ni förklara till mig vad ni var efter Gulf War 1? Ja, jag var i Sverige och jag debatterade och diskuterade om mat för och hjälp för kurderna och så vidare. Jaha. Och ni? Jag var i Berlin och jag var jätteaktiv och för fundraising för människorna i Kurdistan. Jaha. Ja, jag var i landet. Och jag dig min toalett som alla de många gjorde i min tent med dina bröder och systrar som hållde försöka och åkte till Turkiet. De kunde inte. Jag var med dem 60 dagar och de försökte att springa bort och de kunde inte. De ätade snö i på bergen. Och vi bär dem tillbaka och försökte förklara till dem, om vi är med dig, du behöver inte vara på bergen och äta snö och bli sjuk. Du kan komma tillbaka med mig. Så inte säga att jag förstår inte det som du känner. Det är för jag var där. Mm. Plötsligt. Slut. Och sen börjar jag en gång till. Jag heter Staffan. Det är min stora. Kan vi börja en gång till? Jaha. Och de hade gjort sin show. De hade visat att de var arga. Men nu hela energin var borta. Och vi kunde tala om det lönar sig eller inte ha en referendum nu. Och de bestämde inte nu. Och vi hade inte en krig.
Nej. Ja, det är ju de här... Mm. Just, och jag förstår att, det, att göra the homework är ju grunden till det, såklart. Men folk gör ju också homework när det gäller dig.
Ja.
Så tänker du ibland på att det här, jag får inte, om du känner en viss stress eller en viss, att inte visa det kroppsspråksmässigt. Kan du kontrollera det på det sättet så att de inte läser av dig?
Ja, du har rätt. Du har totalt rätt. Ja, jag är säker att de gör det. Speciellt efter många år, det har varit videos om mig också och så vidare. Jag tror att de gör det. Men det som är mest svårt är när de också lär mina tekniker. Och tekniker, du kan inte använda samma varje gång. Det är nästan om du går tillbaka på att vara en läkare. Det är, du har en mikrob, kriget. Och du har en antibiotisk. Men efter en period, mikroben developerar resistens. Du måste hitta på en ny antibiotisk. En exempel. I Salvador med UNICEF, vi hade där kampanj för vaccinationer. Och det fungerade. Vi talade inte om krig. Vi talade, har du barn? Jaha. Och vill du inte att de blir vaccinerade? Det annars, vi vet att de ska ha stora sjukdomar. Nej, vi vill tala om krig, för de många är stygga och de många är orättvisa. Jag talar inte om det. Det är ditt problem. Min problem är att försöka hjälpa barn. Dina barn. Om du säger nej, lite naughty message. Jag måste den förklara till dina människorna att barnen kunde inte bli vaccinerade. Därför du sa nej. Vill du att jag säger det? De många kanske ska säga ja på andra sidan. Nej, nej, då accepterar vi. Men inte tala om politik. Ingen problem. Men, min punkt, för att göra vaccinationen vi behöver en vapenvila. 3 dagar. Annars kan vi inte göra. Och om det händer, vi behöver en väg, ingen skjut och ingen blockage. Därför måste vi göra vaccinationer där. tåla att tala med varandra mellan läkare, hur kan man göra det? Plötsligt blir det en vapenvilja. Den fungerade i Salvador och flera andra länder. Men när jag försökte göra det i Syrien, han sa, vi känner din metod där. Nej. Vi gör vaccinationer och vi bestämmer vem ska ha vaccinationer. Inte de hemska terrorister där och inte de andra och så vidare. Så där måste man hitta på något nytt.
Och det vet jag också, för du blev ju också när du i en fredsförhandling, jag tror att det var ni skulle försöka få till ett möte i Genève där det var flera olika ledare, vi behöver inte gå in på vilka, men där du hade 15 minuter på dig att komma till tals.
Ja.
Men där de började prata om att du skulle gifta dig, så att det verkar som att du var stressad. Att de också har gjort sin hemläxa på dig för att försöka få dig ur spår.
Absolut.
Men där var du snabb.
Ja, det var jag. Du har rätt. Jag hade 15 sekunder kanske. Mm. Men det var, de hade gjort sitt jobb och de visste att jag hade gift mig i Sverige, i Stockholm. Mm. Så teorin var att jag hade brådska att sluta så jag kunde ha min honeymoon och leva med mitt fru lugnt och ro. Och därför det betyder också demobilisera det objektiva konceptet som jag hade bärt på, göra subjektiva. Nej. Staffan har förklarat hur viktigt det är att ha en constitutional committee, men det är inte det. Det är han vill lämna jobbet om vill ha någonting i handen för att resa. Så vad gör man då? Det objektiva, subjektiva, då använder du din judotekniken. Du använder samma argumentet att säga någonting som blir personligt. De var personliga med dig, så du blir personlig också. Så kan jag få en present för min bröllop. Ni har tackat mig, ni har gratulerat mig. Tack så mycket. Nu att ni har gratulerat mig, om jag talar inte mer om Syrien. Vi talar bara om min bröllop. Då kan jag fråga en bröllop-present. Och då den andra sidan också reagerar med en subjektiv reaktion. Okej, och det vill jag ha en konferens då. Bröllop.
Så det fick du vilja ha som bröllopspresent?
Ja. Och de höll ett ord. De gjorde det.
De gjorde det.
Ja.
Och det är det som jag tycker är så coolt med det. Hur du kan snabbt vända när de får dig egentligen ur spår för att de vägleder dig till ett annat håll. Men att du plockar det på en gång och möter på samma sätt. Är det någonting... För ibland kan jag också känna att du måste vara en viss typ av person. Mycket kan man lära sig, men vissa saker har man som människa också. Kan du känna att det är också en styrka som du har med dig ifrån när du var barn? Att du har den här liksom, empatin och mänskligheten, att du ändå är närvarande på det sättet?
Det är svårt att självanalysera.
Ja, jag förstår, men ändå är intressant. Att...
Men jag kan tänka på mig att det... Det kommer med också det här feeling of emergency. Det var viktigt att få en resultat. Nu måste jag hitta på i sista 15 sekunder. Hur kan jag svara till det? Så det blir nästan en adrenalin, en acceleration. Att hitta på någonting som svarar till någonting som var mycket effektivt. Nej, Staffan har bara bråska.
I alla de här olika konflikterna som du har varit. Du har varit i såna otroligt oroliga situationer runt om i världen.
Ja.
När är du rädd?
Det är en viktig fråga. Därför jag ställer det med mig själv och med mina kollegor. Jag har varit rädd många gånger. Därför om man är inte rädd blir man en cowboy. Man måste, krig är inte det som vi ser på filmer, du vet. Det är inte... en Hollywood eller en annan film. Det är hemskt. Människorna, soldater, lider, gråter, arga, blir inhuman och så vidare. Så krig är hemskt. Så idén är att försöka behålla en annan attityd på det. Att... Det är svårt att förklara kanske, men jag tror att min svar är att jag är rädd in a modig way. Jag måste kontrollera mina rädda. Om jag var inte rädd skulle jag bli farlig för mig och speciellt för alla de kollegor som jobbade för mig. Unga, nygifta volontärer som kom med mig i Irak och Afghanistan och Syrien som hade ändå 30 år gammal, inte 60 som mig eller 50, hade inte familjen och ännu bara en barn. Det är en stor responsabilitet. Så jag måste behålla kalmen och bli logisk. Mm. Om jag visar att jag är rädd, då ger jag dem det sensation att det är inte möjligt att försöka. Men om jag inte är rädd blir jag inte försiktig för dem. Så det är en balans som jag kan en gång till säga. Vara rädd, ja, annars blir du en cowboy. Men rädd med modighet. Be afraid courageously. Det är en kontradiktion, men inte så mycket om du tänker på det.
Nej, nej, och någonstans som du säger, ja, så är ju rädslan bra eftersom... Alltså det kan ju räddar dig alltså också för att du är, och också att man blir vaken på det, ja, som sker,
ja,
och inte riskerar någonting.
Ja. Riskerar gör vi, men riskerar med en calculated risk.
Ja, okej. Okay.
Och
ja,
hoppas att det fungerar. Men inte bara, inte vara rädd, jag går där och stuntar på allt. Och speciellt för mina kollegor, för de gör det som jag försöker göra. Det betyder en stor responsabilitet.
Men när det gäller de här konflikterna, att när man inte kommer till en lösning, vad känner du då efter liksom allt jobb? För du är ju i en miljö väldigt ofta, som du säger, att det är elände och krig och du andas när du kommer till Sverige. Men hur hanterar du det?
Jag tror med en kombination mellan dess outreach, som jag hade från Cyprus, som hjälpte mig att bli motiverad. Mm. Inte bara ett jobb, en mission. Och den andra är att jag ville vara en läkare. Vad betyder det? Att det hjälpte mig att acceptera och inte bli deprimerad och inte bli passiv. En läkare ska inte lämna sin patient. Ja, jag vet tyvärr att det finns inte en medicin för Alzheimer. Vi vet det. Är jag den läkare som ska säga den till patienten? Ja, det finns ingen medicin. Det är omöjligt. Du är deprimerad. Jag är deprimerad. Din familj är deprimerad. Nej. Läkaren säger, ja, det är tråkigt. Men I don't give up on you. Jag hjälper dig att behålla hoppet. Jag hjälper dig att tro att det kanske ska komma en medicin. Det är för jag också tror det och hoppas det. Imorgon, tänk på tuberkulosis. Den dödade tusental människor i början av detta century. Alla unga. Och sen plötsligt har vi medicin, en antibiotisk. Det kan vara också i geopolitik, det är samma sak. Och sista saken, ge hopp. Behåll hopp och ge hopp. Annars blir det ännu sämre på andra sidan. Så, conclusion, you don't have the luxury to be just depressed before because you didn't produce peace. Peace är inte tyvärr automatisk i naturen, mänskligt gång. Krig är ofta det för en sida vill vinna och den andra vill inte förlora.
Mm. Och där någonstans vi pratade precis när du kom, så pratade vi lite grann om det här med att allt, alltså det vi ser i media, det vi ser på nyheterna, det är ju alltid det som är negativt, alltså som är krigen, ja, och ja, konflikter. Och också så att det blåser upp en konflikt någonstans, då hör man inte om de andra pågående konflikterna till exempel, fast det är fortfarande i samma läge. Men att någonstans också kunna, alltså vi behöver ju också se när saker och ting löser sig. Så att vi också kan känna det här hoppet som du pratar om.
Ja.
Men om vi bara ser konflikter hela tiden, så är det svårt att se att... Men vi har inte sett att de andra konflikterna har löst sig.
Nej.
Så vi har väl ingen tro på att det här kommer göra det. Hur tycker du kring det? med förmedlandet av det var, med nyheter.
Ja, du har rätt att en gång till din fråga är makes me think, måste jag säga. Men först, det finns fantastiska överraskningar i livet. Jag också i sämsta perioder. När jag var i Kabul och ingen flygplan ville komma och hjälpa mig med mat för de kvinnorna från de mujahedin på den tiden och barn som var isolerat i Kabul. Och det är för det de var rädda att komma. Plötsligt, Etiopien skickade en flygplan till mig. Med mat. Etiopien från där bort. Och svaret var, du har hjälpit oss på det operation San Bernard 4 år, 5 år före. Vi hjälper dig nu. Mm. Jag hade ingen hopp att någon skulle acceptera att komma. Det var för farligt. Den gjorde det. Jag gråtade ut gladhet när jag sett flygplanet komma där nere och plötsligt komma nere. Det var en normal flygplan från Etiopien. Mycket vackra, jag kommer ihåg, hostess på bord. Och inga stolar, bara bags of wheat. De hade bara plötsligt behållit team och tagit bort stolarna och vi hade mat här. Det ger mig en energi att tro att det lönar sig att försöka, för det kan hända. När Mother Teresa kom det plötsligt i Khartoum, när alla var arga med mig. Även FN var arg med mig på den tiden. Inte bara John Garang och regeringen, men också FN. På den tiden de tyckte det var ovanligt att en FN-man skulle challenge regeringen. Sudanesiska regering och som var nervös med mig, för jag ville försöka göra någonting för en by som heter Juba och de ville inte kanske göra det. Så FN regering och också John Garang som ville skjuta ner planet. Jag hade också ont i magen, jag hade amoeba. Min flickvänina hade lämnat mig därför jag försvann i Khartoum. För 17 sa jag till mig, vad är det? Jag menar, ingen, alla är arga med mig och jag försöker göra det som jag trodde jag skulle ha gjort om du jobbar för FN. Mm. Och plötsligt kommer Madre Teresa på dörren och jag hade aldrig tänkt att träffa henne. Det hon hade hört på radio att vi försökte göra någonting på BBC. Och hon hjälpte mig jättemycket. Så...
Också tillfälligheterna det. Som också finns där i att mötas. Men jag tycker också att det är fint, just för att jag vill också att vi, innan vi avrundar, visa också att det finns situationer där länder möts och faktiskt hjälps åt, bara man också kan sätta politiken till sidan. För du visade mig en tidning nu när du kom, där flera länder går in och är överens om att vi behöver hjälpa till här. Vi pratar inte politik. Kan inte du berätta om det? För det tycker jag är en sån grej som ger hopp och som visar att det finns mänsklighet där också.
Du hade frågat mig förra gången när vi talade först, före jag kom det här. Vem är min favoritmusik? Och det var We Are the World, We Are the Children.
Vi ska spela den i slutet, tänker jag.
Bra, det glädjer mig. Det är, för det är en speciell musik för mig. Den musik kom det på en period när Etiopien hade en hemsk hunger. 1984. Och det var en period när ingen ville hjälpa Etiopien. Därför på russiska, sovjetiska sidan, de ville vara med Mengistu och han var arg med några regioner, Tigray och Wollo. Och West var ganska glad, om du tänker på det, att visa att en land som var med Sovjetunionen kunde också inte hitta mat. Så det var en koincidens. Men We Are the World, We Are the Children, public opinion reagerar och plötsligt vi hade flygplaner. Men de flygplaner gick bara till Addis Abeba. Och vi hittade på att det var en stor grupp av populationen som var på bergarna, Hopelands, Islands. Och de gick inte nere, så vi kunde inte gå med kamions, med bussar och mat där. Det enda väg var att göra airdropping. Airdropping betyder kasta mat från flygplanet. Och vem kan göra det? Militärerna. Vi tar bort bomben och vi lägger inuti mat. Det var baron från Rosen, en svensk, som började göra det i Ibo-kriget i Nigeria före. Och vi hade studerat en remarkable approach. Militärerna är jätteduktiga att vara mycket precis med logistik. Men om du tar bort bomben och lägger maten, det fungerar. Men nu hade du flygplaner och du hade inte helikoptern. Det betyder att du behövde ha helikopterna från Sovjetunionen och Polen på det tiden kallt krig. Och flygplaner från Royal Air Force, en luftwaffe. Hur kan du ha dem att jobba tillsammans? För att göra en airdropping operation, kompetition, vem är bäst att kasta mat direkt till landet så att de kan få det, inte bomber. Och hur kan du göra det att de kan tala med varandra? De ville inte tala med varandra, det var kallt krig. Så jag satt på bordet. Mellan dem, därför de talar inte med varandra, de talar bara med mig. Det är ryssarna och polerna. Ryssarna och andra sidan engelskarna och tyskarna. NATO, Pakt och Varsavia. Men de började att tala med mig och jag talade med varje. Och plötsligt en av dem, engelskarna, sa: vår radio operator message ska vara London One. Och ryssarna sa: och vi är Moscow One då. Jaha, men vilken radio connection? Och då började jag tala teknisk. Mm. Mellanteckna. De började säga: jaha, men de behöver vi komma på din flygplan, du, jag kommer på din helikopter för att koordinera att vi rör oss inte och vi bestör oss inte. Och vi hade plötsligt en kooperation. Båda NATO och Pakt och Varsavia bombade inte varandra. De hade tränat sig att göra det. De bombade i samma, men inte med bomber, med mat. Därför vi kallade operation San Bernard, en hund. Neutralt, som ber lite alkohol när du är snö. Och det var jag mycket stolt på, det, för det var någonting som bevisar att om du kan försöka hitta på en common ground, du kan använda också de som har tränat sig att skjuta på varandra och jobba tillsammans och känna sig stolta på det. De var jättestolta att de kunde göra det.
Jag tycker det är så fantastiskt härligt att höra, för det är ju precis det vi också behöver höra nu när världen, och framförallt att det har varit så det är så oroligt nära oss, att det finns sätt att samarbeta, det finns sätt att mötas och hjälpas åt. Det gäller ju bara att hitta de rätta verktygen, att få dem att mötas. Men du har gjort det möjligt förut och fått ihop dem, så att möjligheterna finns där, och det är väl någonstans det vi måste komma ihåg, att hoppet finns där och det finns möjligheter.
Du sa det.
Mm.
Du sa det.
Men jag tänker nu innan vi slår, jag kan ju prata jättelänge med dig. Du som då har berättat om det här att du är nyfiken på människor, och finns det någonting mer som du är extra nyfiken på? Som kanske inte alltid har med ditt jobb att göra, utan någonting annat kanske? Eller, eller är du så i ditt...
Nej. Ja. Naturligtvis, det som jag mest nyfiken är också i privatlivet är människorna i privatlivet också. Och jag är mycket intresserad på biografier och autobiografier. Jag håller på att läsa nu Carl Jungs autobiografi. Hjälper mycket att förstå psykologin, men också av hans liv. Och samma sak händer det när jag träffar människorna privat. Men ser vi annars i historien och arkeologi, det är också en passion. Speciellt etruskan arkeologi, men annan arkeologi också. Det är också det ger dig en idé om hur historien har kommit på och hur länder har kommit på. Så det är, och sen jag behöver göra mycket outdoor-liv. Mm. Det är för det hjälper mig att behålla mina endomorfiner höga och min adrenalin under kontroll. Det är för jag måste behöva att behålla positiva aspektet.
Ja, för det är väl inte som du sa tidigare, att det är inte den vardagen du lever i.
Ja.
Utan du får söka upp den för att hitta ron.
Ja.
Och boken den heter ju Armbrytning mot ondskan.
Har du märkt det? Inte ta sönder armen, bara armbryta.
Ja.
Därför du kan inte kanske sluta en krig, men du kan jättekomplicera för dem som försöker vinna en krig att använda civilen. Mm. Så det är principen.
Men just, då undrar jag ju, för nu har du ju varit med väldigt många år. Hur länge kommer du orka jobba med att bryta arm med ondskan?
Jag vet inte. Det är tredje gången jag är pensionerad, du vet. Jag är 75. Jag kunde inte tacka nej på den sista missionen som FN-sekreterare gav mig. Därför det är en viktig, gammal men farlig problem. Så ser vi som hälsan hjälper mig, och om man tänker att jag kan hjälpa, det är svårt att tacka nej. Det var mycket svårt för mig när jag bestämde att lämna San Michele. Det var min dröm, det var min fantasm i Capri, skriva min memoar och göra en projekt på det kvinnor, det träning i politiska, det mediterranean, så att de kan lära sig att bli mycket mer proaktiva när de går på parlamentet och så vidare. Men skillnad var att jag kunde inte tacka nej för det problemet i Syrien. Det var svårt, och Afghanistan var svårt också att tacka nej. Så om det är som en läkare. Om dina händer fungerar ändå och man tror att du kan hjälpa med din erfarenhet, det är svårt för dig att bara säga nej, tack så mycket, nu åker jag skidor.
Nej, du har verkligen vigt ditt liv till att hjälpa andra och fortsätter att göra det. Fantastiskt fint att ha dig här, Staffan. Och vi ska ta och lyssna nu på den låten som du pratade om. We are the world, we are the children. För nu har vi också fått höra vad den betyder för dig. Så stort tack och lycka till framöver. Och vi ser fram emot att se dig i Stockholm snart igen.
Tack.
Tack så mycket.
Ja, tack. There comes a time when we heed a certain call, when the world must come together as one. There are people dying.
I nästa vecka handlar det om utmattningssyndrom och utmattningsdepression. Allt för många hamnar där. Och vad kan vi då göra för att undvika det? Eller om vi är där, hur kan vi göra för att hitta vägen tillbaka till ett sundare liv och ett liv som vi själva vill leva? Jag har bjudit in Camilla Johansson som har skrivit boken Frihet att vara jag. Camilla var prestationsprinsessan som drabbades av utmattningsdepression. Och idag så jobbar hon med att hjälpa andra utifrån de erfarenheter som hon har och de utbildningar som hon har gått. Missa inte nästa veckas avsnitt. So we all must live.